Hej, jag heter Karl-Olof Arnsberg. Dagens söndagskrönika bär den något kryptiska titeln Pendeln som inte vände. Jag gillar inte den politiska uppdelningen i höger och vänster utan föredrar begreppsparet konservatism-liberalism där konservatism står för en politik som sätter gruppens bästa framför individens och liberalism premierar individens intressen framför gruppens. I Sverige är till exempel socialdemokratin politisk vänster och kommunisterna ännu mer vänster. Emellertid, kommunismen är inte en individens frihetsrörelse utan en utopisk konservativ rörelse. Kommunismen utlovar frihet och rättvisa men det handlar inte om individens frihet utan om att ge makten åt en totalitär och näst intill allsmäktig stat. Konservativa är tribalister. De ser till den egna gruppens bästa. Liberaler är individualister. De ser till individens bästa. I motsats till höger och vänster är det ett begreppspar som är evolutionärt förankrat, vilket är nästintill nödvändigt. Evolutionsbiologin har under de senaste 30 åren gjort fantastiska framsteg. Idag är det en dogm att ras och kön är sociala konstruktioner. Den amerikanske evolutionsbiologen Robert Trivers, han kanske också heter Trivers, det vet jag inte, ser det som bisarrt att begrepp som sociala konstruktioner trumfar över de 300 miljoner åren av genetisk evolution som bland annat ledde fram till de båda könen. Han skriver, när du väl tar bort biologin från människans sociala liv, vad har du då? Ord, bara ord som utövar sina magiska krafter. Vetenskapen själv reduceras till ett av många godtyckliga tankesystem. Biologiskt är människan ett flockdjur. Det innebär inte bara att vi lever i flock, utan också att vi konkurrerar med och vill besegra andra flockar. Vi agerar instinktivt för flockens bästa. Vi är lojala och om det ter sig nödvändigt är vi beredda att riskera livet för flocken. Emellertid, vi är också individer och som sådana är vi både rättvise och konkurrensorienterade. Vi vill ha individuell trygghet men också minst lika stor bit som alla andra av den gemensamma kakan, om inte mer. Vi vill också avancera så högt som möjligt i flockens hierarki eftersom detta ger större tillgång till resurser och ökar möjligheten för oss att föra våra gener vidare. Dessa två uppsättningar av genetiska instinkter, det flockorienterade och det individorienterade, både samspelar och konkurrerar med varandra. Det är antingen kollektivismen eller individualismen som har makten i samhället och står för den överordnade moralen. Där finns det inte någon plats för sanningen i sig. Eller mer nyanserat, makten och lojaliteten med makten är viktigare än sanningen. Mao Zedong påstods att vid hög ålder har simmat över gula floden och han gjorde det på en bättre tid än någon tidigare gjort. Det var naturligtvis en grov osanning, men den som protesterade sa sanningen visade sig vara illojal, en politiskt opolitlig person. Man skulle kunna säga att den som hävdar att sanningen är viktigast antingen är en dumbom eller en farlig person som på något sätt bör tystas. Intelligenta människor förstår vad som gagnar dem bäst. De lär sig spelreglerna och är lojala mot makten och det moraliska kapital med vilket makthavarna legitimerar sin makt. Det är på det sättet de blir uppskattade, gör karriär och får ett bra liv. Här skiljer hyperintelligenta människor ut sig. De har ofta autistiska drag, vilket gör att de är socialt trubbiga eller direkt oskickliga. För dem är sanningen självklart viktigare än grupplojaliteten. Talesättet av barn och dårar får man höra sanningen har således en evolutionär grund. Om kristna konservativa har makten och påstår att Maria födde Jesus trots att hon var obefruktad och att Jesus kunde gå på vattnet, då håller majoriteten med. Det gör det inte bara av taktiska skäl utan eftersom alla andra håller det för sant så är det naturligtvis så. I slutet av förra året fick Sveriges ärkebiskop Martin Modius i en utfrågning i SVT frågan om Jesus verkligen kan ha uppstått från de döda. Det vet väl inte jag, svarade ärkebiskopen. I all sin enkelhet är det svaret mitt i prick. Frågan om Jesus verkligen återuppstått är för kristna inte en kunskaps utan en lojalitetsfråga. Ärkebiskopen visar sig föga överraskande vara lojal mot en av kristendomens centrala dogmer. Om liberaler har samhällsmakten och lyfter fram dogmen om människors lika värde så håller en majoritet av samhällets intelligenta och välutbildade elit med. Den som kritiserar dogmen och övertygande visar på att det är nonsens att människor är lika mycket värda hamnar i samma situation som de som betvivlade att Mao simmade snabbare än någon annan över Gula floden. I synnerhet får sanningen stryka på foten om den ifrågasätter maktelitens moraliska kapital. När journalisten Gunnar Sandelin och jag i december år 2013 lyckats få in en stor annons i Dagens Nyheter om vår bok Invandring och mörkläggning så kunde varken politiker, journalister eller opinionsbildare hantera de väl underbyggda och beska sanningar som vi serverade. Ett tidigare tillfälle var när jag publicerade min forskningsrapport Svenskar och zigenare som renderade mig titeln Sveriges mest utskällde professor. Jag visade att romerna, eller zigenarna som det hette på den tiden, som kollektiv var etniskt kompetenta och både gick i land med att exploatera majoritetssvenskarna och bevara sin etniska särprägel. Mitt forskningsresultat stämde inte med elitens bild av romer som förtryckta ur stånd att klara av sina liv på egen hand. Det vill säga den i grunden rasistiska uppfattningen att romer är underlägsna oss och därför behöver vår hjälp. Var det jag skrev sant? Det var en irrelevant fråga. Inte för mig men för den moraliska elit som jag utan att riktigt förstå det utmanade. Så gör man inte ostraffat, utan jämförelse i övrigt. Ett av de mest kända exemplen är när Galileo Galilei förde fram sin heliocentriska världsbild. Inkvisitionen tillät inte sanningar som krockade med religionen och Galilei fick sitta i husarrest i resten av sitt liv. Vid tiden för första världskriget var västvärldens människor traditionellt kristna och bejakade kristendomens puritanska moral. Sexualitet var något tabubelagt och skamligt som bara fick praktiseras inom det kristna äktenskapet och främst då i syfte att skaffa barn. Med stöd i den kristna läran hade män och kvinnor klara och tydliga roller, ytterst bestämda av Gud. Samhället var öppet hierarkiskt och indelat i stånd och klasser med kungen eller presidenten allra högst upp. Acceptansen av att människor varken är jämlika eller jämställda var positiv för samhället som helhet, eftersom människor förmodades arbeta med det som de var bäst på. Att rätt person hamnade på rätt plats var mycket viktigare än hur individer kunde känna sig. Kvinnor blev inte brandsoldater och män blev inte sjuksköterskor. Det fanns en accepterad social ordning. Efter en lång inkubationstid var det traditionellt kristna samhällets moral på 1960-talet föråldrad och irrelevant. Pendeln svängde åt vänster och ett liberalt sätt att se på världen fick gehör. Den nya moralen kännetecknades inte bara av en tro på vikten av jämlikhet utan också av att personlig frihet var mer angeläget än samhällelig lojalitet. Varje individ har rätt att leva som han eller hon vill. Traditionell religiositet och den samhällsordning och det moralsystem som religionen upprätthöll framstod inte längre som önskvärd utan överspelad. P-pillret gav med kvinnor en tidigare okänd sexuell frihet. Skilsmässor och utomäktenskapliga barn ledde inte längre självklart till social stigmatisering. Abort och homosexualitet avkriminaliserades. Homosexuella fick efter en tid till och med adoptera barn. Kvinnors och etniska minoriteters rättigheter blev viktiga politiska frågor. Självförverkligande och konsumtion blev kärnan i det goda livet. Enligt den evolutionära pendellogiken så skulle vi fortsätta att leva i det liberala samhället fram tills dess att dess moraliska kapital åldrats och blivit allt för dåligt förankrat i verkligheten. Pendlingen mellan konservatism som betonar kollektivets intressen och liberalism som sätter individens intressen främst är evolutionärt reglerad. Pendeln vänder när människor dels blir allt för starkt, evolutionärt missanpassade och olyckliga, dels när gruppen blir för svag. Grupper som inte är kollektivt tillräckligt starka riskerar att bli invaderade och underkuvade. Oavsett vilken moralisk kapital som eliten förvaltar så sker det till en kostnad. Nu sitter liberalerna vid makten och den evolutionära kostnaden är skyhög. Samhället fungerar mycket sämre än det gjorde för 50 år sedan. Trots att vår tid erbjuder välfärd, nöjen och njutningar som inget annat samhälle i historien är många människor djupt olyckliga. 1,2 miljoner svenskar äter antidepressiva läkemedel, alltså långt mer än 10% av befolkningen om man räknar bort barnen. 73% av de flickor som mönstrar för att göra värnplikten anger hinder som depression, ångest och psykisk ohälsa. Även om man halverar siffran därför att flickorna helt enkelt vill slippa värnplikten så är den anmärkningsvärd hög. Det kan tilläggas att endast 36% av de som mönstrar duger för militärtjänst. Emellertid, pendeln vänder inte utan fortsätter att svänga och den västliga civilisationen lever nu i vad som den engelske evolutionsforskaren Edward Dutton kallar för en skenande individualism, runaway individualism. Han lyfter bland annat fram transgendersekten där människors känslor till och med juridiskt trumfar över det biologiska könet. I The Past is a Future Country från år 2022 skriver Dutton att i denna nya värld där individers vanföreställningar påstås vara sanningar blir vi alla gudar eftersom gudar, till skillnad från människor, definierar sig själva. Som Gud sa till Moses, jag är den jag är. De som hävdar att det finns en objektiv och biologiskt förankrad sanning blir till onda gudar. Den biologiska verkligheten gäller inte. Pendeln har svängt så långt in i den individuella absurdismen att frågan uppstår om vår civilisation kollapsar innan vi återvänder till en samhällsmoral med starkare verklighetsförankring. Dygdesignalering är förklaring till absurdismen. Medan det moraliska kapitalet för de konservativa består av nationen, den egna etniska gemenskapen, religionen och kulturen, så signalerar ideologisk korrekthet, det vill säga alla människors lika värde, kampen mot rasismen, feminismen etc., grupptillhörighet för liberalerna. Medan den extrema konservatismen leder mot det totalitära samhället så leder den extrema liberalismen mot sekterism. Intelligenta människor som förväntas inta höga socioekonomiska positioner signalerar sin liberalism men också sin intelligens genom att mycket försiktigt ifrågasätta den nuvarande dominerande världsbilden. De driver den i något mer liberal riktning. De kritiserar den inte öppet eftersom det skulle indikera icke-konformitet. Men de måste kritisera den lite grann för att visa upp sin intelligens och därmed uppnå hög social status. Mest extrema blir bittra liberala akademiker som inte kan hitta några elitpositioner. De vänder sig ofta mot sitt eget folk och fördömer dem som rasister och transfober för att skaka om det system som ratat dem och därmed eventuellt höja sin status i den turbulens som blir följden. I mångkulturalismen sätts individens rättigheter framför gruppens. Språket kontrolleras ständigt för att inte kränka förtryckta minoriteter. Känslorna hos individer eller grupper av individer som inte ingår i den egna gruppen är viktigare än den egna gruppens känslor. Ta till exempel den högutbildade vita kvinnan som engagerar sig i kampen för de svartas rättigheter. Hon agerar mot sin grupps intressen i hopp om att det gynnar hennes egen individuella karriär. Hon blir en god människa, inte bara för andra utan i synnerhet för sig själv. Eller det räcker inte med att vara feminism, utan det är nog ännu bättre att vara radikal feminist. Eller kanske ännu bättre, en transekluderande radikal feminist. Ja, så där håller sektdelningen på. Den engelske läkaren och medicinteoretikern Bruce Carlton har kallat de som ägnar sig åt dygdessignalering för clever sillies. De är skickliga, det vill säga clever, på att argumentera även om deras resonemang ofta blir rätt snåriga och svårbegripliga. Postmodernismen som relativiserar sanningen och påstår att allt ytterst handlar om makt är ett praktexempel. Med sin ordrika, föga transparenta och till synes djupsinniga prosa. Postmodernisterna är dumbommar, det vill säga sillis, som inte förstår att de tappat fotfästet i verkligheten och i grunden förespråkar nihilism. Anledningen till att pendeln inte svänger, trots maktens alla galenskaper, trots många människors evolutionära missanpassning, evolutionary mismatch, beror också på att vi lever i ett samhälle där en majoritet av medborgarna definierat bort politiken. De känner ännu inte av konsekvenserna eftersom det fortfarande är väldigt lätt att få de grundläggande behoven tillfredsställda. Det finns mat, det finns bostäder, det finns skydd mot värme och kyla. Vi har fungerande sjukhus, nåja, och välfärdssamhällets skyddsnät fungerar. Oavsett hur extrema värderingar den styrande eliten har, så går vardagslivet, även om det skaver, inte käpprätt åt helvete. Sverige är ett extremt individorienterat land och liberalismen är som sagt individualistiskt orienterad. Liberalerna är riksdagens minsta borgerliga parti med ständig risk att åka ur riksdagen vid nästa val. Det är också det parti som har minst förståelse för den konservativa moralen. När Nyamko Sabuni för ett par år sedan var partiledare för Liberalerna ställdes hon inför frågan vad hon skulle göra om det blev krig. I ett filmat inslag som lades ut på video sa hon att hon nog skulle fly till Värmland och om det blev värre till Norge. När hon förstod att det var djupt provocerande att hon som egenskap av partiledare skulle kunna vara landets statsminister hade prioriterat sin egen säkerhet framför landets intressen, sa hon att det var ett tankeexperiment i ett lättsamt samtal. Trots att alla tidigare civilisationer har stigit och fallit och trots att vi verkar befinna oss i denna civilisationscykels vinter finns det vissa människor som insisterar på att vår civilisation är unik och att det som hänt tidigare civilisationer aldrig kommer att hända oss. De tror att oavsett vad som sker i Sverige så kommer landet alltid att finnas kvar. Emellertid, allting som har en början har också ett slut, utan undantag. Emellertid, allting som har en början har också ett slut, utan undantag. För att citera Karl Marx, en tänkare som genom att vilseleda människorna tagit livet av fler än någon politiker, allt fast och beständigt förflyktigas. Allt heligt profaneras och människorna blir slutligen tvungna att se sin livssituation och sina ömsesidiga förbindelser med nyktra ögon. Bättre kan det nog inte sägas. Tack för idag.